då står vi här igen en bit ja, på bokmässan i Göteborg i varje fall, en bit ifrån där du har hållit ett föredrag igen, det andra föredraget som mediehistoria håller här på delscenen. Och den här gången berättade du om Birgitta Ney, ska jag säga, som står mitt emot mig. Du berättade alltså, Birgitta, om Elin Brandell.
Ja.
Vem är Elin Brandell?
Hon är en av de här tidiga kvinnliga journalisterna. Hon jobbade på Dagens Nyheter. Man kan säga att hon är ett av de pennskaft som var pennskaft redan före romanen. Elin Wägners roman som heter Pennskaftet, den kom 1910. Och Elin Brandell började 1906 och arbetade på Dagens Nyheter.
Och på vilket sätt jobbade hon?
Ja, hon jobbade precis som alla kvinnor som var tidiga i yrket. Hon fick först jobba med att översätta utländska texter till svenska i tidningen. Hon fabricerade dessutom en mycket intressant genre som vi får hoppas inte förekommer idag. Hon skrev fiktiva insändare. Alltså de ville ha igång debatter. Så då låtsades hon och så skrev hon en plan. Och det var hon inte ensam om, men man kan ju tycka att det är väl en mycket tveksam genre.
Den kanske inte finns idag.
Vi hoppas det. Jag är inte så säker, måste jag säga.
Man vet aldrig.
Nej. Men framförallt så var det så här att hon blev ju ganska snart en allmän reporter. Väldigt kunnig. Hon var bildad. Hon hade en fil. kand.-examen från Uppsala med sig. Och hon, man kan säga, kåseriets mästare. Hon var väldigt skicklig som kåsör.
Du läste upp ett par bitar ur kåserier och det stämmer ju vad du sa här.
Ja, jo, men hon var jätterolig. Hon tillhör de här som man brukar tala om, de vassa pennorna i tidningen. Men hon inte bara det, hon kände ju också kvinnorna som var journalister på de andra tidningarna. Så de var kamratgäng eller kamratkretsar, kvinnor i yrket. Och de träffades ju, liksom när de var ute och bevakade alla de här rösträttsmötena som pågick överallt och insamlingar, namninsamlingar, så bidrog ju hon då, Elin Brandell, till rösträttskampen utan att någon hade en aning om att det var det hon gjorde, så att säga. Hon skrev ju inte i tidningen som rösträttsorganisationen gav ut, utan hon skrev i den stora dagstidningen i Stockholm.
Ett penska skaft för rösträtt, eller i rösträttskampen kallar du henne.
Ja, och det tycker jag man måste säga. Det jag använde som utgångspunkt var det här kåseriet om en lördagsklubb som hon hade som en serie hösten 1910. Och det jag läste upp i en sammanfattning, det var ett kåseri som kom ut i samma månad som romanen Pennskaft kom ut. Och det blev ju väldigt mycket diskussioner i Stockholm på grund av den där romanen. Och i den här fiktiva då kvinnoklubben så
det var alltså,
ja, goda vänner, de var lärare, före detta lärare, de var före detta medicinstuderande, alltså en kvinna som tänkte bli läkare, men delade hon av med när hon gifte sig och familjen skaffade barn. Hon blev ju doktorinna, bevars. För det var till ett exempel på alla frågor som de diskuterar, titlar för kvinnor. Hon, det är den kvinna som heter Inga i den här kåseriserien, hon tyckte inte att det var något fel att kallas för doktorinna. Det kan vi ju förstå kanske. Men en lärare som, ja, hon kallas för lärare, men det är ju ingen titel i umgängeskretsar, utan hon fick nöja sig med fröken och sådär.
Vad hade den här gruppen, fiktiva gruppen, för namn?
Ja, det är det som är en gåta. Den heter Histam. Ungefär som, ni vet, allergimedicinen, histamin, fast okay. Histam. Men det är en förkortning. Alltså, första kåseriet, där är de här bokstäverna H-I-S, som är Sigurd eller Signe i det här fallet, då. Tore, Adam, Martin. De står i versaler med punkt emellan. Varför då? Ja, det vet vi inte. Jag läste de här kåserierna och tänkte, det kommer väl en förklaring så småningom. Jag trodde att det kanske skulle bli så många kvinnor som skulle bilda den där sammansättning, men det var ju inte det. Och Elvira, som är en centralgestalt i den här föreningen, hon är ju inte representerad i med sin initial där, så det är inte lätt att veta vad det där betyder.
Men de tog upp, eller hon tog upp många olika ämnen då, värnplikt till exempel och ja, allt
kvinnlig
möjligt.
Värnplikt, ja.
Kvinnlig värnplikt.
Ja. Och olika diskussioner om jungfrufrågorna. Och de, det hon visar är att kvinnorna är inte helt och hållet överens i varenda fråga. Men de är ju goda vänner och de har varit det länge, förstår man. Men när den här serien slutar på nyåret 1911, då slutar också de att träffas i den här konstellationen. En utav kvinnorna, de unga kvinnorna, Helene, hon hade träffat någon som hon skulle gifta sig med. Hon skulle flytta till någon landsortsstad, jag kommer inte ihåg vilken. Och Signe, hon sjuk, eller gymnastikdirektören, hon hade fått ett erbjudande som hon inte kunde stå emot. Det var någon rik karl som pröjsade. Han ville att hon skulle följa med honom på en vistelse, en längre vistelse på Rivieran, och han var ju så dåligt skick så hon var ju tvungen att vara hans gymnast och sådär.
Okay.
Så hon, och de var ju alldeles chockade, för de trodde ju då att hon var kär när hon skulle åka med någon, men det var det inte alls fråga om.
Det diskuterades även sjuksköterskornas förlovningsförbud.
Ja, och det, jag menar, alltså, det var ju så på den tiden. Jag har för mig att jag har hört att kvinnor som jobbade inom sjukvården inte sällan bodde de på avdelningarna. Alltså de sov över där och så. Hur kul kan det vara? Man hoppas att de hade en annan ledig timme.
Och så tog man upp det här med titlar och så, ja, som du nämnde.
Ja, just det. Det där.
Doktorinnan, ja, säger också.
Ja, och professorskan och allt vad de hette, vet du.
Det var en debatt i DN helt enkelt. Och ja, vad kan man säga?
Ja, man kan säga om den att det var väl så att Elin Brandells kosseri här gjorde så att man ansåg att det här är en väsentlig fråga i samhället. Och då utsåg man en kvinnlig jury som skulle bedöma de förslag som kom in på nya sensationellt välfungerande titlar för damer. Det kom in jättemånga förslag, typ. Ja, det, man såg i alla fall när det här så småningom redovisades i februari 1911, då hade de inte kunnat enas om något förslag. De tyckte att det var helt enkelt dumt.
Tävlingen lades ner.
Ja, man avslutade tävlingen och belönade några inlägg som man tyckte hade varit intressanta. Och så ungefär som det står i bra. Med detta anser vi att diskussionen är avslutad.
Hon hade ett, alltså journalister på den tiden, det gällde ju både män och kvinnor, de skrev inte under sina artiklar, de kallade sig olika saker. Ja. Vad kallade Elin Brandell
sig? Hon kallade sig i det här fallet, det är den vanligaste signaturen i början, det är den, då kallade hon sig Regan.
R-E-G-A-N.
R-E-G-A-N, ja. Okay. Det är en av King Lears döttrar som heter så. Och det är inte den snälla dottern.
Okay.
Utan det här är en riktigt elak dotter.
Och det har säger lite om vad hon...
Precis, ja, det är en laddning som hon ville ha i texten. Men senare kallar hon sig för Clementine. Och ännu senare, som där jag slutade med exempel idag, det var när hon kallade sig för opolitiska frun. Och den var jätterolig, tycker jag alltid att den har varit. För alltså, hon diskuterar ju politiska frågor, men med en sån där vass och ironisk blick. Och ironi är ju väldigt svårt att skriva så att det går fram att det är ironi. Och hon raljerar då, hon låtsas att hon pratar med sina väninnor som inte begriper värdet av att sitta och lyssna på tråkiga debatter som väninnorna tycker då. Och hon själv försöker väl, ja, få läsarna att förstå att detta är viktigt, det som händer här i riksdagen. Och hon blir liksom lärd av sin vän, sin politiskt insatte vän. Och vem det är, det vet vi ju inte riktigt.
Det har du inte lyckats ta reda på?
Nej, jag har inte lyckats knäcka det. Men det var ju så här att Elin Brandell själv var referent under en tid. Alltså hon refererade
riksdagen,
ja. Precis som Hjalmar Branting gjorde. Och Hjalmar Branting var referent i riksdagen för Dagens Nyheter. Trots att han hade startat tidningen Socialdemokraten, vet ni.
Okay.
Och det gjorde han för att han var så skicklig.
Okay.
Hon var också ansedd som väldigt skicklig, ska man säga. Hon skrev väl och hon liksom förstod att uppfatta det som var väsentligt utan att ta ställning. Och
känner vi till det här namnet det här sammanhanget, mediehistoriskt sammanhang?
Elin Brandell?
Ja.
Ja, alltså man kan ju säga så här att det är ju en väldigt... det är en familj, en släkt som har med offentligheten att göra. Elin Brandell gifte sig, hon heter Brandell för att hon gifte sig med Simon Brandell som var utrikesskribent på Dagens Nyheter. Och de fick två barn. Den äldsta är Ulf Brandell och han blev ju en oerhört välkänd utrikesskribent också. Jag kommer inte ihåg nu om han började på DN och gick till Svenskan eller om det var tvärtom. Men han skrev utrikesfrågor och så fick de en dotter. De gifte sig 1908, 1910 föddes Ulf Brandell, 1920 föddes Barbro Brandell. Och hon blev också journalist. Och jag undrar om hon inte var på DN en tid, hon också faktiskt.
Ja, alltså namnet Brandell knippar man ju möjligen med journalistik. Men just Elin, ja, jag känner inte till henne.
Nej, men nu
gör jag det.
Ja, och man kan även läsa om henne i till exempel den här boken Tidningskvinnor som vi gjorde som kom ut. 2000 kom den ut faktiskt.
Den finns i vår monter.
Ja, det
kan
gör
komma
den.
Dit.
Det gör den.
Om inte i år så nästa år så
precis.
Har vi den med igen.
Välkomna.
En sak till. Ja. Film.
Ja, men alltså inte vanlig spelfilm kan man säga. Utan de här kamratkretsarna i journalistiken. Det var ju ett gäng kvinnor som hade börjat ungefär samtidigt. Tidigt 1900-tal. Och 1911 så gjorde de en film. Elin Wägner skrev manus till filmen. Den hette Hon fick platsen. Och det handlar om att kvinnor gärna ville bli journalister. Och då är det då en grupp kvinnor. Och det finns en fantastisk bild på det här. När de står iförda ytterkläder och hattar och allting. Och någon påstår att man ser att det ligger lite snö i kanten av bilden. För att de är på en typ folkparkscen, va? Sådär, utomhus och spelar in. Och kvinnorna sa till han som filmar, ja men vad ska vi säga? Ni behöver inte säga någonting, det är stumfilm, sa han. Och så hade de en soaré där de ville samla in pengar för att kvinnor skulle få resestipendier. För Publicistklubbens resestipendier av någon anledning gick mycket sällan eller aldrig till kvinnor.
Okej. Okay. Okay. Tack ska du ha, Birgitta Ney.
Tack.